Vi hälsar varandra välkomna hit till St. Pauli kyrka idag till högmässa på fastlagssöndagen. Och vi gör som vi brukar göra numera, att vi hälsar på de som sitter nära oss runt omkring. Vi hälsar också förstås er välkomna som nu lyssnar på St. Pauli närradio eller webbsändningarna från vår hemsida. Och för er vill jag också tala om att första salmen idag är 135. 135. Kollekten till ELM:s mission i Peru förra söndagen uppgick till 2359 kronor, vilket jag med tacksamhet meddelar. Kollekten idag tillfaller ACT Svenska kyrkan. Nöden i världen tar aldrig paus. Insamlingen idag är för vår internationella diakoni och inte minst de jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien. Så det är förstås en viktig kollekt. Under februari månad går insamlingen via ljusbäraren till EFS mission. Idag är det två personer som betjänar församlingen med förbön under kommunionen i samtalsrummet, alltså under nattvardsgången. Det är också kyrkkaffe idag efter högmässan. Och så någon information här om kommande gudstjänster. På onsdag är det askonsdagen. Då är det klockan 12 här lunchmusik. Mikael Holm Lund spelar musik och Franz Schubert. Klockan 18.30 är det askonsdagsmässa med tema bön och fasta. På lördag är det stilla dag här i kyrkan mellan klockan 10 och 13. Det är Björn Larsson som leder den. Det finns fortfarande platser till Transtrand, till resan dit klockan 12. Man får gärna ta kontakt med Marcus Valdemarsson om man vill vara med. I kväll är det musikgudstjänst här i kyrkan och därför ska Lena säga någonting här nu.
Igår var jag med om en fantastisk musikupplevelse i en fullsatt Starkärs kyrka. En kör på drygt 50 personer och därav medlemmar ur vår kör Voices framförde Kärlekens sigill, en kantat som är skriven för fastetiden av Hans Kennemark, som för många år sedan gick i den här kyrkan, har jag fått veta. Och han medverkar själv i hög grad när det här nu framförs ikväll också. Här ikväll klockan 18. Och jag vill verkligen göra varm reklam för detta. Missa inte detta tillfälle. Välkomna.
Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss bedja. Allsmäktige Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak. Men av kärlek till oss människor vill du bo också i mig. Och därför vågar jag stiga fram. Du befaller och jag öppnar dörren som du har skapat. Och du stiger in till mig sådan du är med din kärlek. Du stiger in och upplyser mitt förmörkade sinne. Jag tror att du ska göra detta. Du den ende välsignade, nu och alltid och i all evighet. Amen. I episteltexten idag skriver Paulus: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Vad är det Paulus har förstått här egentligen? Ja, vi förstår när vi läser hans brev och sättet som han uttrycker sig på, att den omvändelseupplevelse som han fick vara med om, den skulle aldrig kunna lämna honom. Redan där på väg till Damaskus blev han alldeles överväldigad av Guds kärlek i Jesus Kristus. Och allt sedan den dagen förstår vi att han har tagit emot och levt i den kärleken. Och när han nu reflekterar över det så blir detta bara större och större för honom. Paulus förstod att Jesus har dött för alla människor, alla utan undantag. Det är på korset som Gud visar sin kärlek till oss människor, en kärlek som är helt utan gräns. Alla människor, inte bara de som skulle komma till tro på honom efter Jesu uppståndelse, utan detta betyder: det finns ingen människa som har levat, ingen som lever nu och ingen som ska komma att leva som inte innefattas i Jesu död på korset. Så alla de människor som Paulus mötte, som du och jag kommer i kontakt med, alla de människorna är djupt älskade av Gud. Vi hör ju detta i de kända orden att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Paulus, han drivs av den kraften. Han skriver ju: Kristi kärlek lämnar mig inget val. Eller som det också kan översättas: Kristi kärlek tvingar mig. Paulus, han är så älskad så att hans liv flödar över av lidelse över att få dela med sig av denna upptäckt. Alla måste få veta. Vad han själv har tagit emot vill han också dela med sig av. En sådan skatt kan man inte behålla själv. Och den räcker ju dessutom till alla. Så är det också med dig och mig, vi som är Kristi sändebud i världen, likt Paulus. Vi tar emot också för att ge vidare. Och i detta gör Paulus ytterligare en upptäckt. Han skriver: därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. När du och jag möter andra människor, särskilt sådana vi inte har träffat tidigare, vad är det vi ser? Hur är våra ögon funtade? Tänker vi för mycket kanske på hur någon ser ut? Vad vederbörande har för kläder, vilket tal, om man har akademiska meriter och så vidare. Så mycket som samverkar i våra bedömningsgrunder. Kanske till och med tänker vi omedvetet eller medvetet: har jag någon nytta av den här människan som nu står framför mig? Ger han eller hon mig något? Eller kommer detta att bli jobbigt för mig? Och så snabbt det går när vår hjärna processar dessa saker. Idag får vi pröva oss inför det här ordet. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jag bedömer inte människor längre på människors vis, utan med Guds kärleks måttstock. Paulus skriver också: det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Förlåtelsen är också en frukt av Jesu död och ett utflöde av hans kärlek. Det är gott för oss att det är så. Det är helt nödvändigt. Så låt oss nu med all vår brist komma inför den Gud som i sin älskade son fortfarande utger sin kärlek. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull säger jag på hans uppdrag: dina synder är dig förlåtna, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Kriste, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vi prisar dig, Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som för vår skull lät din son gå offrets väg, ingjut din kärlek i våra hjärtan så att vi följer honom, och frälsta från syndens nöd få leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Den gamla testamentliga läsningen är hämtad ur Höga visan 8. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljugande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? Så lyder Herrens ord.
Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Herre, du är god, du förlåter, rik på kärlek till alla som åkallar dig. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Herre, lyssna till min bön, hör mig när jag ber. I nöden stund ropar jag till dig, och du svarar mig. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Herre, bland gudarna är ingen som du, inga gärningar är som dina. Alla de folk du har skapat skall komma och tillbe inför dig. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. Herre, och de skall ära ditt namn, ty du är stor, du gör under, du ensam är Gud. Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning.
Så står skrivet i andra Korintherbrevet. Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Den gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Och gradualsalmen är 137, 137. Låt oss öppna våra hjärtan för Gud och ta emot dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus. Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han de 12 och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda. Och de skall döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som skall göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom, och efter 3 dagar skall han uppstå. Jakob och Johannes, Zebedaios söner, gick fram till honom och sa: Mästare, vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han. De svarade: Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: Ja, det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill. När de andra 10 hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Psalmen 45, de första 2 verserna. Och efter söndagsskolan har varit här framme sjunger vi den 3 versen.
Vi har ju kommit fram till fastan, eller vi gör det i veckan. Och det är ju en förberedelsetid för påsk. I advent innan jul, då tror jag att nästan alla ni har någonting som man liksom gör något varje dag innan jul. Typ en adventskalender, eller hur? Och räknar ner till jul. Idag i söndagsskolan kommer alla barn att få med sig en fastekalender, kan vi kalla det. Där man kan räkna ner till påsk. Det står också lite olika förslag, lite hjälp vad man kan göra under fastan. Olika saker som kan hjälpa en att kanske dela med sig, hjälpa någon annan att läsa och läsa mer i Bibeln och be sådär. Så den får alla barn med sig idag. Och den använder man om man vill och använder till att räkna ner. Om man nu blir väldigt sugen på så här och inte går i söndagsskola, så finns det också några sådana vid bokbordet, och tar de slut så säg till mig. Där finns också en bok som heter Påskens stora under. Ett påskäventyr för hela familjen. Med texter och sen lite frågor till olika åldrar. Om man vill ha att läsa fram till påsk också som en liten hjälp. Och den här gula boken, liten bok om stor glädje. Det är också en bok som är tänkt att läsa i fastan för vuxna. Det finns några ex både här och på bokbordet där inne, och tar de slut så säg till mig i så fall. Så lite hjälp att räkna ner till påsken och att få tillfälle att tänka mer på vad det är vi är på väg mot. Vi ber. Tack Jesus för att du gick vägen till Jerusalem för vår skull, både små och stora. Var med oss nu i söndagsskolan och vid predikan, och hjälp oss att se och förstå mer vem du är och vad du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.
Så inbjuds vi också detta kyrkoår att tillsammans med Jesus och tillsammans med alla hans lärjungar gå vägen upp till Jerusalem. Sedan gammalt är ju fastan en tid för bibelläsning och bön med självprövning och reflektion över det inre livet med Gud i fokus. Idag handlar det på ett särskilt sätt om tjänandet i våra liv och i vår församling. Jesus talar om att det vanligtvis är den som har störst makt som också är den främste bland människor. Och man kan ju säga ofta att störst är den som tjänar mest. Den som har högst lön är också den som har den högsta befattningen på olika sätt. Så är det ofta, för att inte säga överallt ute i världen. Men så ska det inte vara i kyrkans liv, säger Jesus. Men så är det inte hos er. Så, bland lärjungarna och sedermera i församlingarna, är det alltså någonting annat som ska genomsyra hela kyrkans väsen här på jorden, ska spegla någonting helt annat, naturligtvis himmelriket, som håller på att bryta igenom bland oss och inte denna världens sätt att tänka. Jesus säger, den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare. Och när han säger så verkar det ju vara någonting som är i det närmaste konstituerande för kyrkan. I Jesu efterföljd med honom som exempel, både som herde och återlösare, är det egentligen omöjligt för hans lärjungar att det skulle vara på något annat sätt. Det är detta som vi behöver pröva oss själva mot den här söndagen och kanske hela fastetiden, med frågan: hur mycket tjänar du? Hur mycket tjänar du? Låt oss gå till evangelietexten. Det är den tredje förutsägelsen som Jesus gör om sitt lidande och död. Och den är mer innehållsrik, mer detaljerad än de båda föregående. Det nämns fler detaljer om vad som ska hända alltså. Gemensamt för de alla tre är att de följs av händelser med ungefär samma mönster. När Jesus första gången har berättat att han ska lida, dö och uppstå, så kommer det ganska direkt efter att Petrus har framlagt sin bekännelse till honom. Du är Messias. Och sen berättar Jesus om sitt förestående lidande, sin död och uppståndelse. Och då kommer Petrus där igen och säger att någonting sådant ska aldrig hända dig. Och Jesus reagerar väldigt kraftigt, som ni vet. en väldigt sträng tillrättavisning. Gå, håll dig på din plats, Satan. Petrus, han ryggade liksom vi alla, tror jag, intuitivt bort från lidande och död. Den andra förutsägelsen kommer efter. Petrus, Jakob och Johannes har varit med Jesus uppe på förklaringsberget. De har fått vara med om ett helande. Och Jesus berättar återigen om att han måste lida, dö och uppstå. Vad händer efter den andra förutsägelsen? Jo, då börjar lärjungarna fundera över vem av dem som skulle anses vara den störste. De kanske började fundera över vem skulle efterträda Jesus som han nu skulle dö. Och efter den tredje gången, den vi hörde idag, så kommer alltså de båda bröderna, Jakob och Johannes, och begär att få hedersplatserna vid sidan om Jesus i hans härlighet. Det är som att de ville dela makten med honom som någon slags vice regenter på den högra och den vänstra sidan. Det är ju vid alla de här gångerna som att de inte riktigt hör vad Jesus säger. Men om vi tänker på inledningen till evangeliet idag så hade de nog ändå börjat förstå. De 12 var fyllda av bävan, läste vi. Och de andra som följde med var rädda. Varför var de rädda? Markus ger oss ingen tydlig förklaring. Men hos evangelisten Johannes förstår vi att när Jesus talade om att gå till Judeen, till Betania där Lazarus låg döende, så var det förknippat med stor fara. Och Thomas säger ju också till sina medbröder, lärjungarna, när de ska gå mot Jerusalem, mot Judeen: kom, låt oss gå med för att dö med honom. De var rädda, för de visste inte vad som skulle hända. De anade att någonting var på gång, men de hade fortfarande sin tolkningsram när det gällde Messias. Det som Petrus ger uttryck för efter den första förutsägelsen. Någonting sådant ska aldrig hända dig. Att han skulle dö för dem och alla människor förstod de ännu inte. Och vem kan klandra dem för det? Men detta kan ju ändå vara ett memento för oss. Också vi vill väl att vardagen, livet med Jesus, ska vara så som det brukar vara. Och inte bjuda varken lidande eller några större överraskningar. Församlingsrådet här i São Paulo och jag och några till var i London på en inspirationsresa. Och då träffade vi en man som talade om en typ av kristendom som har vuxit sig ganska stark här i västerlandet. Och han kallade det för tick in the box Christianity. Det kan hända att några hörde om detta i påtåren förra söndagen. Men det han var ute efter, det är att det förekommer ganska mycket en bocka av kristendom i vår del av världen. Man ber sin morgonbön, man ber sin aftonbön, man går till högmässan på söndag och så vidare och så vidare. Sen sköter någon annan resten. Men av det vi hörde här ifrån episten så var ju Paulus fylld av en lidelse för evangeliet. Att få dela med sig av det som han hade upptäckt till någon annan. Det gjorde inte han under kontorstid. Det gjorde han hela livet. 24 timmar varje dag, 7 dagar i veckan. Han gjorde det genom munnens tal, genom händernas tjänst. Och då är ju frågan till oss: hur mycket tjänar vi Jesus? Hur villiga är vi att göra det? Det är klart att inte vi självmant söker lidandet. Ingen människa vill lida egentligen eller ha det besvärligt. Men det kan ju ändå bli så. Så var det med de första lärjungarna. Och den beredskapen får ju också finnas hos oss. När Jesus talar väldigt strängt till Petrus så säger han ju så här då: håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är inte Guds utan människors. Det fanns en frestelse i Jesus. Skulle han kunna slippa lidandet? Men vi vet ju att han gjorde inte det. Jesus led för oss alla på korset. Ett lidande som inte kan beskrivas. Jag läste någonstans: det var inte spikarna som höll Jesus kvar på korset. Det var hans kärlek till oss. Och det, mina vänner, är ju också det som världen behöver få veta. Och vi är hans sändebud, hans redskap ut i världen. Det kan kosta svårigheter, lidande, tid, allt möjligt att vara Guds rikes ambassadör i världen. Det finns det otaliga exempel på. Efter den andra förutsägelsen så säger Jesus: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Och så kallar han på ett barn. Och det är så vackert beskrivet hos Markus detta. Jesus kallar på ett litet barn och omfamnar det barnet. Visar sin kärlek. Ett barn är skört och behöver så mycket kärlek och vägledning i livet. Och det visar Jesus genom sitt exempel. Så ska kyrkan fungera. Det är församlingens liv. Så ska hans lärjungar vara ute i världen. Omsorgsfulla och kärleksfulla. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och därigenom också fadern som har sänt Jesus. Ett sådant barn, vem kan det då vara? Jag tror att det betyder alla människor som är utan herde i livet. Som saknar vägledning, och det är många. Men barnet är också du och jag. Vi som många gånger saknar den kärlek som inte söker sitt eget utan bara den andres väl, en tjänandets attityd. Jesus tar oss på djupaste allvar. Han förväntar sig någonting av oss, någonting som är stort och viktigt. I församlingen gäller en annan maktfördelningsprincip alltså än den vi har vant oss vid. Samtidigt som Jesus gick upp mot Jerusalem gick han ju också neråt i det vi skulle kalla för status. Och det som händer i Jerusalem är ju just att han blir tillfångatagen, förnedrad, dömd till döden. Och till slut ska han stå där naken inför korsfästelsen och bli hissad upp mot himlen. Jakob och Johannes, de ville dela makten med Jesus i hans härlighet. Men Jesus kan inte lova dem dessa platser. Dock hörde till lärjungaskapet att de ska få dricka lidandets bägare och döpas med samma dop som Jesus. De förstår inte riktigt vad det betyder. Det vi vet är att Jakob led martyrdöden cirka 44, år 44. Johannes blev förvisad ut på ön Patmos. Kanske blev också han avrättad. Men platserna på högra och vänstra sidan kan Jesus inte lova åt någon. Det finns en pandang till det här stället i Markus evangeliet, nämligen 15 kapitlet 22 versen. Där står det om Jesus. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. Där på korset intar Jesus sin tron, som vi hörde i episteltexten. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Där på korset fullgör Herrens lidande tjänare Kristus sitt försoningsuppdrag. Där på korset i total förnedring visar Jesus sin storhet. Där på korset omfamnar han hela världen och visar sin oändliga kärlek till var och en av oss och alla människor. Det är därför du kan veta att du är precis som det barnet som Jesus omfamnade. Också du behöver hans kärlek och du får den också. Jesus sammanfattar detta när han säger om sig själv: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Du är löst. Du är befriad från synden för att tjäna Jesus. Martin Luther skriver om detta på ett oöverträffat sätt i en skrift som heter Om en kristen människas frihet. Om en dubbel frihet som Jesus ger åt varje kristen. Och oerhört enkelt och komprimerat så är de här två teserna den första. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. Det sker när vi hör evangeliet, det glada befriande budskapet om Jesus Kristus. När vi då tar emot Guds ord inom oss, då föds tron till det inre livet. Evangeliet tas emot i tro och skapar tro. Och det föds en förtröstansfull tillit till evangelium. Vi förstår att vi genom Jesus är befriade från synden, döden och djävulen. Ingen av dessa tre fångvaktare har längre makt över oss. Vi lyder endast under en herre och tjänar bara honom. Genom tron tillsägs människan i Guds ord Kristi rättfärdighet. Hon är helt befriad genom honom. Så är det med oss alltså. Den andra tesen då är att en kristen människa är alltings mest tjänstvillige tjänare och var man underdånig. Då talar Martin Luther om två olika spår i det här. Det är de goda gärningarna. Tjänsten för Jesus, de goda gärningarna, är nyttig för att hålla oss sysselsatta så att vi inte hittar på dumheter utan håller den gamla människan i schack. Det är det ena. Det andra är att de goda gärningarna gör vi för vår medmänniskas skull. Vi lever inte längre för oss själva, som vi hörde om i pisten, utan vi har andra människors väl i fokus. Vi är alltså befriade till tjänst. Den kärlek som vi tar emot av Jesus, den får liksom växa till inom oss och omforma oss, fylla oss så att vi kan både se och tjäna vår medmänniska. Många har sagt till mig att det är så fint att fira gudstjänst här i St. Pauli, för det är precis som förr. Jag håller verkligen med om det. Det är väldigt fint att fira en fullständig högmässa varje söndag och helgdag. Men St. Pauli församling är ju inte en kvarleva från förr. St. Pauli församling är ju en mycket vital del av Kristi kropp här och nu. Man kanske kan säga en församling i tiden med riktning mot evigheten. Och tillsammans är vi lemmar i Kristi kropp. Fastetidens fråga, hur mycket tjänar du? Den kan ju föregås av en annan fråga, hur mycket älskar du? Den frågan kan i sin tur föregås av frågan, hur mycket låter du dig bli älskad? Tredje adventshelgen var jag på retreat och där ställdes frågan ganska närgående. Hur mycket tid lägger du på tv-tittande, Netflix, datorspel och så vidare? Om du bokför den tiden under en vecka och så jämför du den tiden med hur mycket du lägger ner på att läsa Bibeln, vara inför Gud i bön eller betjäna din medmänniska genom något engagemang i församlingen eller på ett annat sätt i kärleksfull omsorg. Det var en nyttig övning, ska jag säga, och den kan jag rekommendera. Ett handfast råd under den här fastetiden, det är att varje dag om möjligt att du sätter dig och läser din bibel ett stycke, gärna ett gott stycke. Och därefter så är du tillsammans inför Gud, tillsammans med Gud i en halvtimmes tid. Låt fastetiden, om möjligt hur du nu har det i ditt liv, bli en inlyssnandets tid. Om du vill tjäna Herren men inte riktigt vet hur du ska göra, så pågår det här i församlingen ansatser att få igång mer av det ideella engagemanget, som det heter. Det finns listor i församlingshemmet som du gärna kan skriva på. Att hålla den här kyrkan öppen för bön för människor kommer att vara idag efter högmässan. Du kanske vill bli kyrkkaffevärd som visar nya människor in i gemenskapen efter högmässan. Och så vidare. Läs gärna där. Du kan också göra bönetjänst för församlingen. Det är redan många engagerade. Det kan vi verkligen inte klaga på. Men alla behövs. Sammanfattningsvis. Den kärlekens väg som du och jag får gå i Jesu efterföljd ger oss tjänsteplatser, skulle man kunna säga, här på jorden. Och genom Guds oändliga kärlek, som vi hoppas och tror, nådeplatser i himlen. Låt oss be. O Gud, välsigna vår fastetid och hjälp oss att se den som en påminnelse om din kärleksväg här mitt i livet. Befria våra ögon från självfixering så att vi ser dig och din kärlek mitt ibland oss och ser vår medmänniskas behov av denna din kärlek genom oss. Du som är livets bröd för var och en, låt oss få bli livets bröd för varandra. Låt oss få erfara tjänandets glädje också när det går emot. Hjälp mig att inte fly smärtan, utan ge mig modet att bli kvar i den, både andras och min egen, så att jag anar hur korset och kärleken hör samman. O Gud, låt mig se hur Kristi kors berör också mitt liv och är det fundament som jag verkligen kan bygga mitt liv på. I Jesu namn. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi står upp och bekänner vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Vi ber. Gud, vi vet att du är kärlek och att du älskar oss precis sådana vi är. Du har genom din son Jesus gått före oss på kärlekens väg, och vi kommer nu till dig med våra böner och tankar idag. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi ber för vår värld, din skapelse. Vi ber för alla som lever under krig och katastrofer. Och särskilt ber vi idag för alla de som har drabbats av jordbävningen i Turkiet och i Syrien. Gud, kom till alla de som har förlorat sina hem och till de som mist sina vänner och familjer. Hjälp dem att orka gå vidare i sina liv. Och vi ber också för alla hjälparbetare som kämpar för att hjälp ska nå fram till de som behöver den. Kom till dem med kraft och tålamod. Vi ber dig, Gud, att du ska sända goda budbärare runt om i världen som berättar om hur du älskar varje människa. Hjälp oss alla att få möta kärlek och omtanke i våra olika livssituationer. Herre, hör vår bön och låt vår ro komma inför dig. Gud, vi ber för din kyrka. Vi ber att du låter henne få vara ett tydligt bevis på din kärlek överallt där hat och misstänksamhet härskar. Ge oss alla nåden att få komma med försoning och medmänsklighet så att människor kan leva gott tillsammans. Vi ber att du hjälper oss att göra Örgryte pastorat till en plats där alla känner sig välkomnade, uppskattade och sedda. Vi ber för St. Pauli församling. Led oss och hjälp oss att följa dig på kärlekens väg. Vi lyfter särskilt upp dem som av olika skäl vill men inte kan komma hit till kyrkan. Påminn oss alla om att bry oss om varandra och att fråga efter varandra. Och vi ber idag särskilt för Sina och för alla andra som har konverterat till kristen tro. Så ber vi, Gud, för dem som särskilt har bett om vår förbön. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, vi kommer med bön för oss själva. Tack för att vi aldrig är ensamma utan att du alltid går vid vår sida. Hjälp oss att komma ihåg och förstå att vi är älskade av dig. Gud, vi tackar dig för att du aldrig tröttnar på oss utan att du gång på gång visar oss hur vi ska älska varandra. Vi ber att du ger oss frimodighet så att vi kan gå ut och berätta om dig för dem vi möter. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Lovad vare du som älskar var och en av oss med en kärlek som övergår vårt förstånd. I Jesu namn. Amen.
Offertoriesalmen är 74, 7-4. ditt ger vi åt dig. Tag emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Allena han är värd vårt tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Jag lovade du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berätt oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända och uppehålla en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig, och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungen och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er, gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet inom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.
Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den heliga andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. 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 Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er alla. Välkomna att gå fram här i mittgången och tillbaka i sidogången. Det finns också en sidostation. Saliga är det som är bjudna till lammets måltid. Kom, nu är allt redo.
Och börja med nummer 68 i lovsångshäftet. Steg för steg. Nummer 34. Nummer 71, Lord, I lift your name on high.
Your name on high, Lord, I love to sing your praises.
I lift your name on high.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus, hans kropp och hans blod. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, med brödet och vinet räcker du oss korsets offer. Ge oss kraft att tillsammans med din son vandra kärlekens väg, också under lidande och förnedring, och så nå fram till den eviga härligheten genom honom, Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Slutsalmen idag är 46:4-6. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.